och välkommen till podden Under körsbärsträdet. I det här avsnittet får vi träffa musikern och kompositören Sebastian Öberg. Med cello som huvudinstrument har han spelat musik i större delen av sitt liv. Sebastian ingick under många år i bandet Fläskkvartetten och han har spelat med Freddy Wadling, Imperiet, Robin, Tant Strul och många andra. För 2 år sedan uppfann och byggde Sebastian en audiokopter som består av 2 roterande högtalartrattar. Frippe träffade honom för att prata lite om livet.
Då befinner jag mig hemma hos Sebastian Öberg i Nacka strand. Hur är livet?
Ja, alltså nu är det ju rätt skönt. Okej, nu är det lite kallt idag, men alltså när ljuset kommer och i april så här, det är ju, och mitt ryggont har släppt, så det är ju faktiskt kanon alltså, just nu faktiskt.
Ja, det är rätt årstid som börjar komma.
Ja, verkligen.
För en tid sedan så gjorde du och Emily Markgren en intressant sak på Skinnarviksberget på Södermalm i Stockholm. Vill du berätta?
Ja, alltså det började väl dagen innan, eller det började på fredagen hade vi riggat. Vi fick en idé i höstas, så då gjorde vi lite sån här audiokopterspelning ihop med någon sån här fest. Och då tänkte vi, vad ska vi göra i vinter då? Ja, vi sätter med, alltså nu gör jag en lång historia av det här. Ja, du frågade hur du kom.
Jag gillar långa upp. Historier. Ja,
men då tänkte vi, ja men fan, vi sätter medar på audiokoptern och så kör vi på, för hon är nämligen konst, så hon är jättebra på att åka konståkning också. Någon slags modern konståkning. Så då sa vi det, ja men fan, vi sätter medar på audiokoptern och så går vi ut på någon is i vinter och så filmar vi det. Och det gjorde vi då fredagen innan den här Hesa Fredrik då, för ett par veckor sedan. Så då var vi liksom igång. Då hade vi varit ute på en sjö, ute på Yngaren där och hela dagen. Och åkt på isen med en kille som drog audiokoptern och Emily som åkte runt och sjöng. Och jag som gick med vevcellon där. Och sen på lördagen då var man så liksom peppad. Så här, vad ska man hitta på nu då? Men det är ju Hesa Fredrik på måndag. Ja, men då tänkte jag, men det borde man ju, audiokopter och Hesa Fredrik är väl perfekt. Och så bara tänkte jag, vad ska man göra det? Så var jag uppe på där vid Vita bergen och kolla, men där är så mycket. Men så tänkte man då, Skinnarviksberget är ju högsta punkten då. Så då satte vi bara upp en audiokopter längst upp där. Och sen så gjorde ett litet sånt Facebook-event. Och så vi sa att vi börjar 14:45 och så kommer ju Hesa Fredrik 15:00 och så, ja. Och så till saken hör väl också då att jag har en kompis i Göteborg som har har haft en hemsida i många år som heter Vi och Hesa Fredrik, där han uppmanar folk att gå upp på taken och spela och så spela in videos på det här. Någon slags manifestation mot rädsla då, som det var innan. Men nu var det ju speciellt laddat nu då i och med Ukraina och allting då. Vilket fall så ringde jag honom och han tyckte, åh, vilken bra idé. Så han är ju sån driftig kille så han skickar massa mejl då till typ kulturnyheterna och lite sånt där. Då. Så att det kom en jävla massa media där då, så att det blev lite uppskjutsat då, så det är ju i och för sig kul att det blev uppmärksammat då, men det var hans fel.
Men audiokopter, vad är en audiokopter då för första?
Ja, vad är det? Det är alltså två stycken högtalarhorn som från början, de som jag har, de är från 60-talet och jag har haft två av dem sen 70-talet. Då har de suttit på en engelsk fotbollsstadion som speakerhögtalare från början då. Jag vet inte hur jag kom över dem, men ja, den ena har varit kökslampa i många år och sen för några år sedan då så tänkte jag, nu får jag dra igång dem där och köpa då såna här drivers högtalare och skruva i igen och så hitta på något. Och så kom jag på det att det vore ju kul att göra en snurrande Så en audiokopter är alltså två sådana horn som snurrar, som är monterade på en slags industrifläkt som inställning som snurrar runt, och sen är det via trådlöst så får man över ljud till en förstärkare, så låter de så in i helvete då.
Alltså, två horn som snurrar runt på någon slags helikopterliknande grej.
Ja.
Och sen så kommer förstärks ljudet. Okej, jag tror jag förstår. Och vad är det för ljud som förstärks då?
Alltså, det är kul med ljud. Om man är musiker och liksom gillar musik, så vill man ju att det ska låta. Och det är ju och sen, jag tycker det är alltid kul att hitta på, eller liksom och höra saker man inte har hört, eller hitta nya ljud. Och det här, liksom en sån här stor roterande högtalare har ju inte jag hört. Det finns ju mindre då, en sån här Leslie som brukar vara till Hammondorgel då, som är lite mindre. Och det är också häftigt ljud i dem. Men det här blir ju liksom ännu häftigare i och med att de har sån verkningsgrad, va, som man kan ha utomhus, och de låter flera kilometer då, om man vill.
Och då hade ni alltså den där audiokoptern. Och så Hesa Fredrik, det är ju alltså den här varningssignalen som kommer första måndagen en gång i kvartalet.
Ja, just det. Ja, just den här som är flygalarm då.
Ja, flygalarm, eller om det är krigsalarm, eller om det har hänt en allvarlig olycka. Och det spelade ni mot den. Alltså, den ljöd som vanligt, och sen så gjorde ni ljud.
Ja, just det. Så var det ju då. Vi bestämde ju att vi sätter igång en kvart innan då, så vi började ju spela, och så kom ju Hesa Fredrik in i våran musik, så att säga. Så blev det då. Ja.
Och hon kulade då också?
Ja, hon kular och dansar och ja, hon gör ju allt möjligt.
Annars då? Hur började det allting för dig? Var växte du upp någonstans?
Jag är ju göteborgare. Eller jag vet inte om det har hört sen.
Ja, det hörs nog lite kvar.
När du säger, och när vi börjar prata om det, då kommer det ju kanske mer.
Jo.
Ja, men jag är liksom uppväxt i Göteborg, kan man säga då. Mm.
Och musik, för du har ju spelat cello framförallt i ditt liv mycket och sånt där.
Ja, jo, jag började ju som gitarrist då, som typ blues, och Jimi Hendrix var väl mina förebilder då. Men sen så fanns det så mycket gitarrister, och så kom hela psykedeliska eran, och då var det rätt cool att liksom spela något annat, och då började jag spela cello då. För att då kunde man ta ännu längre toner. För med elgitarr då vill man ju ta långa feedbacktoner som Jimi Hendrix, men med cello då kunde man liksom ta oändlig ton. Och nu har jag ju då börjat med min vevcello. Och då kan man ta ännu längre toner.
Vevcello tar du?
Ja, jag har konstruerat den då. Det är en instrumentmakare i Dalarna som har hjälpt mig bygga den då. Men det är ju ett hjul precis som på en vevlira då. Som är som stråken som man hatchar in. Och så går strängen mot hjulet. Så att det är en oändligt lång stråkdrag som aldrig slutar.
Men det är så tekniskt, både den där audiokoptern och vevseln, det är så tekniska saker.
Ja, men det roliga med de två, det är ju att det är någon slags snurr, det har blivit någon slags snurrtema då. Att liksom när man står och vevar på den här vevcellen, och så snurrar audiokoptern. Och nu har jag ju skaffat ett sån här snurrande podie också. Som man kan...
Vad är det?
Alltså det är ett podie som snurrar helt enkelt, som en kille som heter Jonna, som du känner kanske, som har hjälpt mig med. För att, alltså det var ju så idiotiskt. Jag beställde från Kina då. Jag hittade de här, wow, snurrande podier, det måste jag ha. Och så fixade jag med allting och specialbeställde. Och så kom de Efter, det kostar skitmycket. Och så satte jag igång den. Men vad fan, det rör ju sig inte. Och så går... Då hade jag inte kollat hur fort det snurrade då. Så att det snurrade så jävla sakta. Ett varv på 3 minuter. Så då hade jag köpt de här podierna. Det gick ju inte att använda till någonting. Men då har Jonna hjälpt mig nu med nya motorer. Så nu är det ett jävla drag i dem. Men ja, vi håller på att fixa. Nu låter de lite mycket istället då. Men nu ska vi fixa dem. Så då blir det ännu mer snurr på er.
Men dina föräldrar och sånt, fanns det musik i hemmet och sånt där?
Ja, nej, faktiskt inte. Jag är uppväxt mest med min mor. Hon var scenograf på Göteborgs stadsteater då, så att jag är väl uppväxt i kulisserna där med farbror Melker som jobbade där på den då, Sven Walter och det gänget där.
Och själv då, när började du med musik?
Det var väl i 10-årsåldern man började väl leka liksom och med så här mikrofoner av toalettrullar och låtsas spela och sen så började man då, ville man lära sig spela blues, men det kunde man ju inte så gå till någon lärare på den tiden, så jag var liksom tvungen att gå och lära mig spela klassisk gitarr, som jag har ju jättemycket användning av nu, som man lärde sig fingerspel, men då vill jag ju bara lära mig blues, och det fick man ju lära sig själv då, så att håller på den vägen kanske.
Men okej. Okay. Och vilka hade du några favoritartister när du var unga som,
jo, men det var ju,
som formade dig?
Ja, det var ju Jimi Hendrix. Och innan det kanske var John Mayle och sådana.
Såg du Jimi Hendrix en gång?
Ja, för fasen. På Liseberg. Jag var väl kanske, vad var jag, 13 år eller sådär. På rätt liten scen på Liseberg där, utomhus. Ja, det var ju grymt. Och sen såg man ju lite Zeppelin. Då var man kanske 14-15 på någon klubb och så här.
Och sen kom proggen då, eller?
Ja, då spelade jag ju sån lite blues. Och sen kom då och psykedelis genom proggen. Jag var kanske 16-17 år när jag var med och bildade ett band som heter Älgarnas trädgård.
Älgarnas trädgård?
Älgarnas trädgård, ja, i Göteborg då. De andra killarna kanske var ett eller två äldre än mig, va? Men då... Ja, och då skaffade jag en sitar och en cello, och så satt vi och spelade så här 20 minuter långa låtar med 3 toner kunde man komma långt på. Och jag började väl spela cello som jag kopplade till ett bandeko då. Så det var lite tekniskt redan då, och så till motorn hade jag kopplat en symaskinspedal så man kunde ändra hastigheten på motorn på det här bandekot då. Men då spelar man 3 toner och så direkt liksom långt och länge.
Coolt.
Och så hade vi en ljusshow och så åkte vi runt där med Älgarnas trädgård på i början på 70-talet då.
Jag tänker, vad heter det, Göteborg, då var det mycket Nationalteatern, var de igång då? Eller?
Ja, det var de ju.
På den tiden.
Alltså vi höll ju till på ett ställe som heter Hagahuset då. Som var någon slags allaktivitetshus då i Haga. Där vi höll till i källaren. Vad vi kallar för musiska källaren. Där spelade vi då. Och vi spelade ju instrumentalmusik. Och vi var ju en del av liksom rörelsen där då. Och sen blev det så att de skulle stänga Hagahuset. Och så ockuperades det. Vi var med och ockuperade. Och så stängde det. Och så kom det något nytt som heter Sprängkullen då. Men då blev det så att då fick man bara spela på Sprängkullen om man hade politiskt uttalade texter. Och vi var ju ett instrumentalband. Så vi fick inte spela där. Och, ja, då, det var väl kanske 1974 och det var väl i den svängen som jag flyttade till Stockholm då. För här var det ju inte den på det sättet. Här fanns ju då bryggeriet och där var ju alla välkomna att spela. Varken man hade texter eller... Inte så att säga.
Varför flyttade du till Stockholm? Var du...
Ja, det var delvis därför. För liksom, liksom klimatet i Göteborg, och, så vi fick inte spela och liksom, ja. Eller man vill väl vidare liksom i och för sig i livet kanske också.
Men sen på 70-talet kom punken, där hängde du på punk?
Nej.
Det var för
det var väl slutet på 70-talet, det var väl 78. Men då hade vi något så här liksom något så här kammarrockband kallar vi det för. Ja, jag vet inte. Nej, men däremot sen lite senare hängde man ju på en new wave då. Mm. I början på 80-talet. Det var man ju med på.
Vilka spelade du med då?
Ja, det var ju då Stadion de Jugend hette det från början då, som jag fick vara med i. De hade hållit på lite innan då. Och sen ändrades det namn till bara Stadion då. Mm. Och det var ju kul.
Mm. Och sen så var du med, hoppade du in i Fläskkvartetten där också? Var du med?
Ja, det började väl ungefär, alltså vid sidan om samtidigt.
Vad var Fläskkvartetten, om någon som inte hört känner till Fläskkvartetten?
Ja, vad är det? Ja, vad är det för någonting? Mm. Ja,
någon som
det,
inte vet.
Det är ju en stråkkvartett som blev elektrisk och som spelar improviserad musik och egen musik, liksom egen gjord musik och ja, vad ska man säga mer om det?
När drogs ni igång? Eller?
Ja, alltså vi började ju samtidigt då, i början på 80-talet, men vi började ju liksom inte som band sådär, utan vi var ju bara några stråkmusiker som kände till varandra. Och vi liksom improviserade, så vi såg sin källare bara och jammade. Och sen var det väl Jonas som spelade fiol, han hade lite kontakter med inom dans världen då. Han var tillsammans med en tjej som var med i en dansgrupp som heter Vindhäxor, och då gjorde han musik till Vindhäxor när de dansade, och sen så spelade vi och så började vi väl på den vägen. Och så var det väl jag som hade lite mer kontakt i rockvärlden. Och jag spelade med en trummis som heter Johan Söderberg då. Så kom han med i Fläskkvartetten, och så tog vi spelningar på Söderhallen då, bland annat ovanför Ritz. Och så var det väl igång på något sätt. Då blev vi väl mer som ett band liksom, och Så det fanns ju samtidigt som jag höll på med Stadion, och sen senare med Tandstrul, så fanns ju Fläskkvartetten runt om bakom hela tiden, och så har det väl alltid varit.
Du nämnde Tandstrul, jag har både Kajsa Grytt och Nike Markelius har varit med i
gästerpodden
förut.
Ja.
Och vad gjorde du? Var du med i Tandstrul eller?
Ja, jo, men jag kom ju med där på någon, alltså det började väl med att jag var med på någon skiva, på någon låt, och spela cello. Och sen så, jag vet inte hur det var, att jag skulle vara med på någon turné och spela några låtar och vara med på några låtar. Och sen efter ett tag så var jag med i bandet på något sätt. Ja. Det var precis, då hade ju de hållit på rätt länge. Det här kanske var, de hade börjat väl i början på 80-talet. Det här kanske var 83 eller något sånt. Så jag var med ett par år innan då liksom bandet bestämde sig för att lägga av då. Typ 84-85 eller vad. Och det var ju det roligaste bandet som jag någonsin har varit med, för att det, alltså killar är ju så jävla jobbiga, för att de går ju sura på varandra och säger ingenting, och till slut blir man ovänner och slår ihjäl varandra, eller men tjej, alltså ja, nu generaliserar jag, men det var faktiskt så att där rök stolarna efter spelningarna direkt, och det var ett jävla fightande. Men sen var allting löst, och det var liksom, ja, man var så jävla goda vänner hela tiden liksom. Så det var liksom inte det där som det kan bli med, som verkar kunna bli med snubbar, att det går att laddas upp en massa, och att man inte löser grejerna direkt liksom, utan att. Och sen blir man, avslutar med att man blir ovänner, som det blev med Fläskkvartetten till exempel.
Ja, Fläskkvartetten, ni blev ovänner med det?
Ja, det kan man väl säga. Vi finns, jag tycker inte vi, de andra tre, de vill väl fortsätta, men jag vet inte om de gör någonting egentligen, men ja, men vi blev väl ovänner kan man säga.
Men innan ni blev ovänner då, man säger, så ni var med Imperiet och spelade med Tåström i Imperiet där, ungefär samtidigt som Tandstrul, eller?
Ja, just det. Jo, men det var ju väl 85-86 då. Det var väl, ja, det var ju en jävligt rolig tid.
Berätta.
Ja, jag menar om alltså då Fläskkvartetten hade ju börjat och spelat då med den här dansgruppen lite mer kulturellt sådär. Och sen så helt plötsligt så där jag bodde i Nacka då, min granne där var, jobbade med ett tv-program som heter Daily Live.
Med Lill-Mart Bugge och Anna-Lena Brundin,
ja. Ja, visst. Och det var väl 85. Och samtidigt så, då, så träffade jag Krillan och Tåström då i Gamla stan. Och då frågade de om vi ville vara förband. Så att det hände ju... Ja, till den turnén som de skulle göra med Imperiet då, 85-86 tror jag det var, vintern. 25 spelningar i ishallar. Ja, så att jag menar, helt plötsligt över en natt så var ju Fläskkvartetten då, var ju vi liksom i varmans hem. Dels då i det här Daily Live då.
Ja, ni var husband.
Ja, som vi var husband.
Som kom varje vecka då, programmet där.
Ja, just det, som började då på våren efter den här Imperieturnén då. Så Fläskkvartetten slapp ju allt det här. Det här harvandet som man har gjort med alla andra band, att man åker runt och spelar för 10 pers. Innan någon vet vem man är, så att säga. Så vi hade ju väldigt lätt för oss, gick ju väldigt snabbt då, i och med att vi kunde av den här förbandsgrejen och så den här tv då.
Men namnet Fläskkvartetten, var kom det ifrån?
Jo, men det var ju också Imperiet då, för att vi blev lite anlitade då på den tiden med rockband som ville ha lite stråkar. För att vi kunde komma och bara hitta på något. Vi behövde liksom inget arrangemang eller, utan vi liksom kom till studion och hittade, ja, och så hittade vi på någonting och så spelade vi, och så blev det ett stråkpålägg. Och då var det den här låten Alltid rätt, alltid rött, mitt hjärta är alltid rött. Ja.
Imperiet. Ja, just det. Den första skivan.
Ja, det var väl bland de första singlarna med dem kanske. Men då gjorde, och då var väl det Tåström som stod i kontrollrummet och sa, fläska på nu gubbar, eller grabbar. Ja. Ja, så fläskade vi på som fan där, och så skulle ju stå någonting på skivan. Ja, men då får det bli Fläskkvartetten då, med E var det ju då. För att det fanns ju en stråkkvartett som heter Fräskkvartetten. Ja. Som var lite mer, ja, de var ju en vanlig sån lite mer finkulturella då. Så då gjorde vi väl lite liksom lite travesti på dem då.
Det var Tåström som namngav.
Ja, jo, men det är en gammal, det var väl, kan man säga.
Men och hur påverkade det här ditt liv då, så snabbt blev som ni fick åka runt och turnera och...
Ja, alltså det var ju inte så att vi blev kända på något sätt, utan det var vi slapp väl de här hundåren bara liksom, utan vi kunde väl få liksom hyfsat bra spelningar rätt snabbt, och men alltså, ja, jag vet inte, påverka, ja, man, ja, det var väl så det var.
Men har du alltid kunnat livnära dig på musik, eller har du jobbat med någonting annat också så?
Ja, alltså jag är ju... Då tog man ju lite så här lärarvick och sånt. Och, alltså det har ju varit upp och ner hela tiden. Liksom vissa perioder så har man kunnat leva. Och sen har man inte haft någonting på något halvår. Och så det är ju på slutet de sista liksom 20 åren som man har. Men det var ju sen Fläskkvartetten började göra så här tv-serier och sånt då. Som man,
vad är för tv-serier?
Ja, vi gjorde en massa Wallander-filmer då.
Gjorde musiken.
Ja, just det. Men det är ju på senare tid. Men på den tiden, då var det ju... Då fick man ju gå till SOS ena månaden. Och nästa månad var man på någon Europaturné. Som inte gav speciellt mycket pengar det heller då. Men, ja, så det var väldigt mycket upp och ner.
Men sen kom ju även... Fredde Wadling, han var väl inte med i Fläskkvartetten, men han ingick väl nästan där. Jag vet inte hur ni
definierar. Ja, det var väl ingen, visste väl inte ens själv. Nej, men det var vi via Johan Söderberg som också är göteborgare som var med i Fläskkvartetten då på 80-talet där. Så spelade vi väl på någon svartklubb i Göteborg där Fredde var. Och så repade vi in en låt. Jag tror det var faktiskt den här Whiter Shade of Pale, Procol Harum låten som vi repade in med Freddy, så bara när vi då på det här stället och när vi spelade och så var, så gjorde vi och så lärde vi känna honom och så blev väl han med. Men han var ju bara med ibland och i och för sig under en period på 80-90-talet där så var vi med rätt så mycket.
För början på 90-talet så spelade ni med Västerås Symfonietta, vad heter det?
Ja, just det, Västerås Symfonietta.
Den konserten var jag tittade på.
Så var det, ja, kul.
Och det var, jag kan gissa att det var, kan det vara 92 eller något sånt där?
Ja, kan jag tänka mig. Ja,
och det är en av de häftigaste konsertupplevelserna i mitt liv. Alltså. Och då har jag sett ganska många spelningar.
Men är du Västerås här?
Jag är uppvuxen i Västerås. Ja. Så det var helt häftigt.
Ja, vad kul. Ja. Ja,
jag kommer ihåg, det var coolt.
Nej, men det var ju Örjan som spelade med fläskkvartetten som jobbade i den orkestern som, på halvtid då under alla år. Så det var väl liksom hans ingång där. Men det var ju, ja det var ju, det gjordes ju en skiva på den också, den finns ju att höra fortfarande faktiskt. Ja, det var ju en häftig grej.
Och har, vilka fler artister har du spelat med som du känner att det har berört dig någonting?
Ja, som just med fläskkvartetten så var, gjorde vi ju en mängd samarbeten på olika sätt. Oftast att vi har typ studio inspelningar och sånt, men nej, men det är alltså den som man det är ju Freddy som man liksom, det är ju den stora största artisten man har jobbat med på det sättet.
Han är väl en av Sveriges största röster genom tiderna, modern tid i alla fall, skulle jag vilja.
Ja, på, ja, han var ju ett väldigt speciellt väsen på något sätt.
Väsen.
Ja, han var.
Hur var han som person? Var han vänlig?
Ja, han var ju snällaste killen så där. Men det var något speciellt med Freddy helt enkelt.
Jag har sett någon klipp när du spelar cello och han sjunger, bara ni två, och det är liksom så.
Oh.
Det liksom räcker, det man bara känns liksom verkligen.
Jo, men han hade otroligt bra, liksom, han kunde ju tolka låtar på ett helt unikt sätt liksom, och få dem, han kunde sjunga en gammal Beatles-låt och helt plötsligt började den betyda mycket mer än vad den någonsin hade gjort liksom.
Men texter då? Har du skrivit texter och sånt där ibland?
Mer än att det kommit på olika små roliga Göteborgs grejer.
Men, och ingen skönlitterärt heller?
Nej.
Jag måste säga att jag är hemma hos dig här nu i ditt hus. Alltså det är helt fantastiskt hus. Man gick här och det känns verkligen. Vad är det för något hus där? Kan du berätta någonting om hur?
Alltså det är ju gamla arbetartjänstemannahus då från förra sekelskiftet då. Som, det var ju en fabrik här ute i Nacka då. De satt ihop typ tändkulmotorer och sen Mercedesbilar. Och då bodde det en tjänstemannafamilj på nedervåningen här. Och sen bodde det två arbetare i varje rum här uppe då. Så att.
Små och jättemysiga, det är verkligen så här. Skansen, ja. Nu, jag blev förvånad att det fanns kvar. Liksom.
Ja, jo visst. Nej, men från början när vi flyttade in då, som jag berättade förut, så var det ju så att då hade de fått för sig, de här som hade det då, Arkona, att men det är väl roligt om det bor lite konstnärer i de där husen. För då kan ju folk gå in och titta hur konstnärer har det. Ja, som tur var så. Ja, nu var vi ju liksom musiker och konstnärer som flyttade in här. Men det blev aldrig någonting av den där idén att det skulle stå en skylt utanför. Här bor en cellist. Här kan ni gå in och titta hur en cellist har det.
Vad gjorde du med på 90-talet?
Ja, 90-talet borde man ju komma ihåg. 80-talet, säger de ju att om man kommer ihåg någonting från 80-talet så var man inte med.
Nej.
Men 90, ja, vad fan hände då? Jo, men ja, alltså vi höll ju på med fläskkvartetten. Då ett tag var vi väl bara fyra stycken. I början på 90-talet var vi åtta stycken som mest. Det var
Ingen kvartett.
Nej, det var Freddy och så var det Tim som rappade och så var det Johan Söderberg på slagverk och ibland var Morgan Ågren med och ibland var Jean-Louis Huchta med och ja, vi var väl 8 stycken i alla fall. Sen blev vi bara helt plötsligt 4 och då blev det liksom en annan sorts musik. Men jag vet inte vad, ja, jag kommer faktiskt inte ihåg 90-talet heller riktigt.
Alltså blankt. Men vad lyssnar du själv på? Vad lyssnar du på för musik idag?
Alltså, så ärligt talat så jag håller ju på med musik hela tiden. Så jag lyssnar ju inte mer än att om det är något nytt som kommer så lyssnar jag aktivt för att liksom höra, liksom lyssna in nya grejer. Men det är inte så att jag, till vardags tycker jag det är rätt skönt om det är tyst faktiskt.
Men du har inte fått någon sån här ljud? Man jobbar mycket med ljud. Jag menar tinnitus och sånt där.
Jo, jag tror jag har värsta tinnitus. Men jag störs inte av det. Liksom jag glömmer av det hela tiden. Så ibland, det
finns signal kanske?
Ja, jag vet inte. Alltså, så om man är tyst nu så... Ja, det är ett jävla liv. Men alltså, jag tänker inte på det. Ibland så... Ja, just det. Fan vad det låter. Men som tur är peppar så glömmer jag av det. Så jag störs inte av det. Men alltså man har ju hörselnedsättning. Alltså, så Fläskkvartetten spelar ju så in i helvete starkt då. Var,
det var
i många
väldigt
år.
Väldigt hög volym. Ja,
och med hans strul. Jag satt bredvid Senikis kraschcymbal där i många år också. Och jag menar, ja. Jo, men hörselnedsättningen, det har man ju i diskanten och mest då.
Men man säger Stockholm och du flyttade hit början på 70-talet och 80-talet. Hur var liksom livet med Tant Strul och utifrån liksom underifrån att det känns måste ha varit en helt fantastisk kreativ tid?
Alltså jag vet, alltså det var ju det livet man levde. Man tänkte väl inte på något annat. Men jag menar man var väl inte, jag menar det är ju alltid efterhand som man tycker att det var så jävla bra. Jag menar då, det var ju samma problem då. Det var väl liksom kul ibland och det var några sekunder av total lycka när musiken bara funkade. Några sekunder här och sen var det misär. Och sen, jag menar sen i efterhand så tycker man ju att ja, det var väl jävligt kul då. Men det var ju som vanligt redan då.
Du har inte familj och barn och sånt där?
Jo, jag har ju 2 barn som är uppväxta i det här huset då.
Oj.
Men nu bor jag själv här.
Men musiken idag, vilka lite andra artister då? Du bara jobbar med Imperiet och Fredrik, lite andra artister kanske?
Ja, men som jag känner ju liksom, så vi har ju snackat mycket då om 80-90, alltså det som, det roligaste är ju ändå nu, liksom att göra göra nya saker. Det har varit jättekul och liksom göra ny bekantskap här med Emily Markgren nu i höstas och nej men att hitta nya ljud och nya samarbeten och alltså det är ju det som driver en och så har det ju alltid varit då va? Så att ibland kommer folk och ska ni inte liksom sätta ihop Elianas trädgård nu igen och göra någonting alltså Det är ju inte så kul sådana grejer egentligen, utan man vill ju vidare helt enkelt. Ja, men det är ju därför som jag liksom har hittat på den här audiokopti-grejen. Det blir en helt ny värld för att det blir en visuell upplevelse så att det liksom gränsar till ja, konst, performance och det blir ett nytt sätt liksom att man inte bara ställer sig på en vanlig scen och liksom spela låtar på det sättet utan det här blir en ljud och visuell upplevelse som man kan fylla med olika saker liksom.
Men och du och Emily ska ni fortsätta göra mer saker?
Ja, vi ska åka till Danmark nu ihop med en kille som heter Mattias Larsson också. Då är vi 3 stycken och sen har jag ju och sen bildade ju vi ett band i Göteborg för 2 år sedan, då, första coronasommaren där, 2020, med Amanda Werne och Timo Lundgren och Henrik Wartel. Skitroligt band som vi spelar bara helt improviserat, någon slags kraut, minimalisk psyk rock. Så det, och då har vi någon spelning i augusti som vi ska försöka få någon mer spelning där. Så att det är lite roliga saker på gång runt Audiokopten. Det blir mer som liksom en samlingspunkt som man kan göra. Så man kan göra olika grejer med, man kan spela själv och man kan spela med någon annan, man kan ha en het band, och så att det är rätt rolig form liksom, och rätt, ja, det blir så här öppet liksom, ja, spännande helt enkelt.
Men namnet Audiokopter, var kommer det ifrån?
Ja, just det. Jo, men det var ju rätt roligt, jag gjorde ju den här då, det var 2020 precis när coronan hade kommit där och man satt inne, så la jag ut en video som jag filmade här hemifrån då, precis när jag hade gjort den, och så var det väl, och så fick jag något svar där från Bob Hansson, skrev Audiokopter frågetecken, skrev han. Ja, svarade jag, och sen svarade han tummen upp, så då tänkte jag, ja, men då har han hittat på ett bra namn för det. Och sen så träffade jag honom i sig ett halvår senare, då hade han glömt av hela det. men det är han som har namnet ändå.
Och finns det fler som har Audiokopter än du? Eller är det bara hemma? Nej, det är patent hos dig?
Ja, det är bara jag. Jag har aldrig,
patent i ditt vardagsrum?
Ja, det finns ju Leslie då, men de är ju så små. Mm. Men Audiokopter, det är nog bara jag som har.
Du nämnde Imperiet och satt i det. Har du jobbat något mer med Tåström annars?
Nej, det har jag inte gjort. Nej, jag hade faktiskt ett förslag. Jag kom på en jättebra idé här för några månader sedan, att jag skulle spela som support med Audiokopterna till han. Men jag tror han vill vara helt själv, tror jag, med sina grejer. Och det räcker ju gott.
Kan du berätta om så här klassiskt musikerminne, något som har hänt någon gång?
Måste jag tänka, vad det finns ju. Alltså, det jävla är att jag har så jävla dåligt minne, va? Så att som jag så tycker jag att jag har liksom haft rätt tråkigt sådär. Och så får jag höra ibland så folk berättar olika saker. Fan, jag har ju haft skitskoj, visade det sig. Bara att jag kommer inte ihåg det, men det kommer väl tillbaka sådana här grejer nu när man delar det kanske, jag vet inte. Men när minne, jag vet inte, jag måste tänka. Det finns väldigt mycket som helst, men... Jag kommer inte på något, men...
Men när ni var husband på det där SVT-programmet?
Ja, just det. Jo, men det kan jag berätta, ett roligt minne. Det var nämligen så att på Daily Live då, där, i början av 80-talet där.
87 tror jag de började.
Ja, och det var ju då stora artister som kom varje gång och små artister blandat. Och så vid ett tillfälle så var Alice Cooper där. Och samtidigt då så hittade Fläskkvartetten på lite roliga grejer varje gång. Och då var det Johan Söderberg som hade sett någon sån här Hare Krishna-snubbe på stan som satt och vad han nu gjorde och chantade. Så han hade bjudit in honom till Daily Live och sitta där och skulle vi köra någon låt. Och de producenterna, de tyckte, ja, men de... Ja, men i vilket fall så... Så innan, det var ju direkt sent då, så då innan så skulle jag ner och pissa på toaletten där. Och då står Alice Cooper, står och bättrar på sitt smink där. Och samtidigt så kommer den här Hare Krishna-killen in. Och han har ju också, de har ju också smink, någon sån här liten prick i pannan. Och han skulle liksom också bättra på, och så står de liksom några meter ifrån varandra där vid speglarna. Och så tittar de på varandra. Men... Oh man, is it you? Och då visade det sig att de kommer från samma lilla jävla håla i Amerika. Och så liksom är de gamla kompisar. Helt otroliga. Och de, ja, du vet, ja, man vet ju hur de ser ut. Liksom de två, ja, det var ju helt otroliga. Så de blev liksom, ja, de var gamla kompisar typ. Man hade gått helt skilda vägar då.
Ja, världen är inte så stor.
Ja, det var en rätt rolig historia faktiskt.
Hurdan var du som barn då?
Jag var väl en blyg liten kille. Busig kille var jag nog också.
Tekniker? Teknisk?
Ja, men jag vet att jag ville bli arkitekt och göra hus. Rita hus. Men jo, men jag fick en sån här min morfar bodde i Amerika, så jag fick sån här mekano, typ den lilla elektriken, men fast amerikanska sån här lådor då, som då var ju jätteavancerade för att vara. Så det var ju, och det har jag lärt mig jättemycket på. Så jag har väl liksom alltid varit lite tekniskt lagd så. Men jag har ju inte gått i skola då. Jag hoppade ju av innan gymnasiet och så. Så jag,
innan gymnasiet?
Jag gick aldrig i gymnasiet. Jag gick aldrig dit.
Okay.
Så jag började ju i och för sig plugga typ när jag var 50. Så började jag plugga igen då för att ta flygcertifikat då.
Oj.
Så då började jag ju... Då hade jag ju inte den här gymnasiematten som man skulle ha, men den lyckades jag om. Man behövde bara kunna några grejer, som de lärde jag mig. Men då visade det sig att jag har ju jättebra vad heter det? Ja, när man är bra på att studera.
Förmåga.
Ja. Så jag hade nog fan kunnat gå långt om jag hade liksom gjort det från början.
Så, nämnde flyg. Har du eget flygplan? Eller kör
Nej, inte just. Jag har jobbat,
flygit den där.
Ja, jo, men jag har ju flygsätt för två, eller för multi-engine som det heter, och instrument rating, som flyger på instrument och flermotorigt då.
Coolt.
Ja, jo, men det är ju jättekul. Och det var
är det enmansplan då, eller?
Nej, det är väl inte, som det jag flyger mest, det är ju oftast så här fyrsitsigt då, men det är ju... Det är ju, alltså jag kan ju flyga i många som helst, men man måste flyga in mig på det planet i så fall då. Så det är mer hur, att det är, det går ju efter om det är enmotorigt eller flermotorigt och sådana saker mera.
Och då tänker jag roterande där. Ja, flygplansmotorn som roterar.
Ja, jo, det är omen, ja.
Fått upp audiokoptern i flygplanet då?
Ja, jo, men alltså den går ju, och skulle jag säga, så jag kan, jag har någon plan på, jag har blivit inbjuden till Lofoten på någon sån här, jag vet inte, residence eller vad det är, och då funderar jag på att ta med audiokopten och lasta in den i ett tvåmotorigt plan då, och sen och flyga upp den dit och så sätta upp den på något berg kanske och göra lite ljud. Vi får se om det blir bra.
Men det är kul
att snacka om det som har varit sådär, va? Men det är ändå det som driver det.
Men nuet då, och det är nuet som driver, som du säger, och framtiden då? Är du, alltså, livet går, jag vet inte hur gammal, du är född 50...
55.
55. Åldras, hur känns det inför att åldras?
Ja, det var jobbigt fram till man fyllde 60. Ja. Sen så har det där släppt på något skönt sätt. Så nu är det bara kört ändå. Så nu är det bara kul igen.
Allt är bonustid liksom.
Jag vet inte. Ja, nej, men alltså, så nu tänker man inte... Alltså man tänker liksom mera på nuet kanske. Inte på framtiden så jävla mycket. Utan, för den är ju bara jobbig att man ska dö liksom. Det är ju inte så kul.
Är du orolig? Döden, har du någon sån här religiös tanke?
Nej.
Kommer till himlen eller blir du kvar här i ditt hus?
Nej, jag har inga sådana tankar överhuvudtaget faktiskt.
Nej. Blir kvar i din audiokopter?
Ja, nej, men fan. Nej, men så man planerar för... Så har det i och för sig alltid varit. Man har aldrig vetat vad som ska hända om ett år. Så man har varit arbetslös och så helt plötsligt så kommer in massa spelningar. Och sen så vet man inte heller ändå vad som händer om ett halvår. Så, ja.
Livet?
Ja, så man är van vid det.
Men tack så jättemycket för att jag fick komma hem till dig. Och...
Ja, det var ju bara kul att... Jag har ju sett dig, men Men jag har ju aldrig snackat så.
Alltså, ja, vi hänger väl lite grann i samma kretsar. Tack så mycket för att vi kom hem till dig och ha en trevlig vår. Och lycka till med audiokopten.
Ja, och tack själv.
Tack.